Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en lyssnare som är här faktiskt för tredje gången. Välkommen Stefan Asklöv.
Tackar, tackar.
Och första gången, då kontaktade du oss därför att du bor på Opalgången i Öringe, va?
Ja, det stämmer.
Du har bott där över 20 år.
Mm.
Och då hade du frågor om Öringe, Östra Öringe, om Öringetorpet och jaktstugan och handelsträdgården och annat. För du hade börjat titta dig runt omkring där.
Precis. Var lite nyfiken på historien kring Öringe där man har bott så länge.
Ja. Och då hade vi hjälp av Bernt Karlsson, vår eviga Bernt Karlsson som kan gräva historien. Som visste ganska mycket om fnysken och vita lite gamla kartor och sånt som vi kunde titta på.
Mm. Jätteintressant.
Ja. Och det var alltså för 2 år sedan när du var här i januari.
Stämmer bra.
Och sen var det en annan lyssnare som heter Allan Rut. Som också bott länge i Tyresö. Som visste väldigt mycket mer. Och som kom hit. Mm. Och tillsammans med dig berättade lite mer om Öringe.
Precis.
Ja. Men idag ska vi inte prata om Öringe.
Nej, det är något helt annat.
Vad ska vi prata om?
Idag ska vi prata om den fantastiska konstnärskolonin på Tyresö.
Ja! Hur kommer det sig att just du börjar prata om det?
Ja, alltså den här, jag är ju konstintresserad och är med i olika konstföreningar på mitt jobb. Jag har varit med i 30 år och också läst en del konsthistoria.
Ja.
Och plötsligt en dag slog det mig att man skulle titta lite djupare på det här med konstkolonin. Den här är ganska okänd egentligen i Tyresö. Den är känd i Tyresö, men pratar man med kollegor i konstföreningar och liknande så känner de inte till det.
Ja, Prins Eugen är känd.
Prins Eugen är superkänd och Molnet. Men själva den här kolonin i Tyresö är inte lika känd. Och det är konsthistoria och värt att uppmärksammas, tycker
ja.
Jag.
Och Stefan Askelö, du måste ju presentera dig själv. Hur kommer det sig att du gräver i Öringes historia och nu har ramlat ner i konstnärskolonin?
Jo, det som jag sa så har jag ägnat lite mer tid åt konst på sista tiden och jag har gått en kurs också i konsten inifrån som är den moderna konsten. Olika gallerier i Stockholm och jag har lärt mig mycket av Simone Schmidt och Karin Aringe och Jenny Danielsson och Elisabeth Blenno som har en kurs som heter konsten inifrån.
Ja.
Och de jobbar på Bukowskis och olika gallerier. Och,
målar du själv?
Nej, det gör jag inte utan jag är mer teoretisk, fotograferar lite.
Ja, berätta lite om dig själv, för i förra programmet så berättade du vad du sysslade med, för du är ännu inte pensionär va?
Nej, det är inte. Jag håller på att gå in i sån här flexpension så att jag har lite mer tid
ja.
Och då kommer jag ägna det åt konsten. Och jag är också sån här volontär och ambassadör i vad heter Moderna Museet, Klubb Moderna.
Jaha, är det?
Ja.
Vad roligt.
Ja. Jätteroligt. Och sen så sitter jag i en jury för ett galleri på Hantverkargatan, Galleri Verso, som drivs av Jessica Ernst. Och sen så skriver jag också lite konstutbildningar på jobbet i konstföreningen. Hashtag lär dig mer om konst.
Jaha, roligt.
Men jag jobbar inte alls med det.
Nej, utan
jag
vad jobbar du med?
Ja, jag är ju skattejurist på PVC, så det här är som en motvikt kan man säga.
Ja, för det känns ju inte riktigt så här
nej.
Liksom konstnärligt att jobba där.
Nej, det blir mycket siffror och paragrafer, så att det här är ju lite mer
Utvecklande
och mjukt. Och,
för själen?
För själen, ja. Och man tänker att jag ska liksom ägna mig lite mer åt det nu framöver.
Ja, det låter jättebra.
Ja.
Då ska jag bara berätta det att vi har ju gjort flera program här på Tyresö radion och ni som vill veta lite mer så är det faktiskt så att redan 2014 så hade vi hit Anita Jonsson som också brukar hålla guider på Tyresö slott och hon berättade väldigt mycket om Prins Eugen och konstnärskolonin. Men just 2015 då skulle han ha fyllt 150 år så då var det utställningar både i stan på Valdemars udde. Och då hade vi en konstnär här som heter Charlotte Krook som åkte dit till Valdemarsudde och intervjuade arkivarien Anna Meister. Och Charlotte Gyllner som är konstansvarig här i kommunen, då lät hon 10 Tyresökonstnärer ge sin bild av prinsen. Och även 2018 så var det Erik Magnusson som berättade väldigt mycket om just Prins Eugen och de här 16 somrarna. Så att det finns flera program förut för er som är extra intresserade. Söker ni antingen på Prins, eller Eugen stavas ju på lite olika sätt. Det är en accent över Eugen, så att man hittar inte honom så enkelt. Man kan söka på Konstnärskolonin. Men jag kommer att länka till de här olika programmen också, om ni vill. För att det här tror jag man kan prata väldigt mycket mer om. Stefan, nu får du först prata om Prins Eugens mest kända målning. Vilken är det?
Ja, precis. Det är ju Molnet. Och det är ju en fantastisk målning som jag tror om flesta i Sverige känner till om man visar den.
Ja.
Och den härstammar utifrån Prinsvillan och Tyresö slott. Men det finns ju ett par andra också. Det finns bland annat en som heter Nattmolnet. Och vi kommer lägga ut lite bilder också är helt fantastiska. Alltså ett moln på kvällen. Och då undrar man, hur kunde prinsen vara så duktig på att måla moln och inspirera en massa andra människor? Men då var det så att dels var det så att de gjorde molnstudier, han höll på med molnstudier, och han hade också en molnatlas, precis som en kartatlas. Och sen så,
fanns det sånt alltså?
Ja.
Man lärde sig vad olika moln hette?
Ja, precis. Det finns ju fortfarande. Ja. Men det var då det blev liksom lite att man tittade mer på det. De är ju förgängliga och vackra och så. Det var också modernt med moln i litteratur och konsten. Eller i litteraturen också. Det finns från den vid sekelskiftet. Vi pratade om förra sekelskiftet.
Mm.
Men det som är intressant, det var också att han tog foton på moln. Och tittar man då på den kända bilden, eller kända verket molnet, då kan man se att det påminner om foton som han har tagit.
Ja, för
också.
Det måste ju vara svårt att måla av ett moln som rör på sig.
Det rör sig hela tiden och det blir ju jättesvårt. Och sen när man tittar också på de här vägarna, de här stigarna som är i det här molnet och som ni kan se på bilden som vi lägger ut sen. Så det är inte heller riktigt verkligheten, utan det är målat ifrån minnet.
Ja.
Men också med stöd av foton och liknande. För att jag läste också i den här fantastiska boken från Valdemarsudde och Tyresö kommun.
Ja, den heter?
Konstkolonin på Tyresö. Finns att köpa i biblioteket och på kommunen.
Ja, just det.
289 kronor. Väldigt fint verk och jättetjock.
Finns den på Akademibokhandeln?
Nej, utan det är på biblioteket.
På biblioteket. Ja. Det var intressant för att det finns ju liksom en hylla också. Det
kan finnas där.
Ja, för att vi försöker ju se till att den nya akademibokhandeln börjar ha Tyresöböcker.
Ja,
så att man frågar efter den där så tar de säkert in den. Men man kan ju låna den också på biblioteket.
Man kan låna den och köpa den på biblioteket också.
Ja, fantastiskt. Mm. Ja.
Men då också om man pratar om de här molnen, så har jag tänkt på, jag har en båt ute i Dalarö, när man är ute och seglar på sommaren, då ser man precis sådana här moln.
Ja.
Så att de är kvar, de här cumulusmolnen, och det är väldigt typiskt för Tyresö.
Ja, får jag fråga dig, om du som har studerat moln och båtägare.
Ja.
När man våran båt låg inne vid Trollbäckens båtsällskap där inne i Storängen.
Mm.
Och molnen låg alltid över Tyresta. Alltså det är ett stort jättemoln, regnet låg alltid där. Mm. Och som man visste också, där kommer ett moln. Alltså det är ju så att moln rör sig på speciella sätt.
Det gör de ju. De ligger gärna över land, i landgränserna.
I landgränserna, ja.
Kommer man ut lite längre, då är det ofta molnfritt.
Ja, det är ju otroligt. Ja. Så när man säger så här, det är dåligt väder i Tyresö, så är det bara att ta sig ut.
Det är bättre på ute.
Ja, det är bättre på ute. Ja, precis. Ja, det var lite moln.
Ja. Ja.
Då kommer nästa grej. Berätta då, vad var konstnärskolonin på Tyresö? Och när hände det? Vilka var med?
Ja, men det här uppstod ju konstkolonier i alla nordiska länder kring sekelskiftet 1900. Och man uppmärksammar det här med en utställning på Valdemarsudde 2013 med det här med konstnärskolonin. Det var i maj 2013. Om en hittills okänd konstnärskoloni på Tyresö. Och det var ett samarbete mellan Tyresö kommun och Valdemarsudde. Men det är jätteintressant därför att Tyresö-kolonin, den existerade 1894 till 1918. Och det här inleddes ju med att prins Eugen började hyra sommarbostad på Tyresö. Och så var han där i, du sa 16, 18 och det är lite olika uppgifter här. Men han var i alla fall mellan 1894 och 1918 och bodde i den så kallade Prinsvillan.
Mm. Den heter det så nu, ja.
Ja, precis. Aha. Lilla Tyresö. Och i den här utställningen så var det ungefär 100 verk med Tyresö-motiv. Och det som var intressant att det var inte bara prins Eugen, även om han är mest känd för Tyresö-konsten. Mm. Då, så var det ju Oscar Björk, det var Rickard Berg, Ellen Lundborg Nyblom och Viggo Johansen och Theodor Lundberg. Och alla de här var ju kända konstnärer vid sin tid. Och vissa av de här de var ju väldigt anseende konstnärer, har varit med i andra konstkolonier som jag ska berätta lite mer om.
Ja.
Men det som var intressant det var också det här att som man också att jag pratade om tidigare på radion, att det här dagliga livet på kolonin på Tyresö, det följde liksom ett tydligt mönster. Man arbetade på sitt håll på dagarna och så umgicks man på kvällarna och träffades runt middagsbordet och diskuterade konst. Och ofta promenerade man också och diskuterade. Och man gick ofta efter Klockargårdsvägen här som då var en liten mer en gångstig, inte lika fint som nu, men så gick man såklart ner mot Albysjön och liknande. Och man gjorde också utflykter på vatten och badade och så. Och så här höll man på i 20-25 år då, det här gänget. Men tills Rickard Berg dog 1919. Och han var ju en stor svensk konstnär. Och han är ju faktiskt begravd på Tyresö kyrka då.
Jaha, är han? För det är inte så många som får... har blivit begravda innanför muren, om man säger så.
Men Rickard Berg ligger där. Aha. Och det markerar slutet för den här konstnärsepoken då, som hade varit i drygt 25 år. Och det här var ju betydelsefullt och satte spår hos alla de här konstnärerna. Både hos Rickard Berg och Viggo Johansson. De lämnade efter sig ett 20-tal målningar var från Tyresö.
Fanns de utställda då? När
ja, det tror jag. I alla fall delar av dem. För att det var totalt sett så var det drygt 100 målningar med Tyresö-motiv från de här olika.
Aha.
Och den här, för just prins Eugen hade ju väldigt stor betydelse för hans konstutveckling att vara här i Tyresö.
Vet du någonting om att hur det var att vara konstnär på slutet av 1800-talet? Det var väl ingenting som man kunde leva på, eller kunde man det? Eller hade man någon som hjälpte en med pengar, eller var det bara rika människor som kunde vara konstnärer?
Vi kommer in på det, och det var ju, alltså om man tänker då det här sekelskiftet, om man tänker på det här Mina drömmars stad, hur fattigt många hade då, så att det var ju överklass och aristokratin som kunde måla. Men inte riktigt alla, men det krävdes ju liksom stora resurser för att kunna klara det.
Ja.
Så att det var ju inte riktigt för alla, utan det var en viss kategori som kunde ägna sig åt det.
Precis så. Ja.
Mm. Men sen var det så att efter 1919 här, så prinsen kom aldrig tillbaka hit, och han menar inte på att han behövde, eller att han var trött på motiv, men han behövde utveckla sig. Och det var ju också så att då var vi framme vid 20-30-talet. Modernismen kom in, det blev mer symbolisk konst, abstrakt konst, starkare färger. Vi fick världskrigen, industrialiseringen, och den här epoken liksom
försvann
lite grann, tyvärr.
Mm. Tyvärr, ja. Men du sa att det fanns andra konstnärskolonier vid sekelskiftet.
Exakt, och några som var intressanta då, det var ju både Viggo Johansen och Oscar Björk. De hade redan varit med i den här kända Skagenmålarna.
För de är väl de som är mest kända?
De är mest kända, och absolut. Och Skagenmålarna, det var ju det här på, det var lite tidigare, 1870-1880-talet. Det var ju på Skagen, man samlades på stränderna där och bodde på ett hotell där, Bundrums hotell. Och det var ju kröjer och lite olika målningar och som gjorde de där. Och de är superfina.
Men Kryger, var det samma Kryger som sen gick?
Ja, det fanns en svensk konstnär som hette Kryger. Men Kryger hette han i Danmark.
Jaha, okej.
Okay. Ja, exakt.
Aha, okay. Mm.
Men det var ju damer som gick på stranden. Aha. Det var fiskare. De här var ju superpopulära på 80-talet, kommer jag ihåg.
Ja, just det.
Hade såna här affischer hemma.
Ja, det var jättevackert.
Ja, var till och med där och tittade. Men så Viggo Johansen och Oscar Björk, de hade varit med i den här Skagenmålarna, och de kom ju hit till Tyresö-kolonin också.
För det här var alltså ett, vad ska man säga, människor som hade, som kände varandra. Det var en liten krets som var målare då, som kände till varandra, gick på varandras utställningar och rörde sig i samma kretsar.
Jag tror egentligen det var så att de utbildade sig i Paris och lärde känna
just
varandra.
Just det gjorde de, ja.
Och ifrån det, man målar på vintern, och vad ska man göra på sommaren? Ja, då blev det konstkolonier.
Aha.
Och så lärde man sig av varandra också. Och samtidigt så var det ju nästan en, man kan också inte säga att kanske var en koloni, men det var ju många konstnärer som var i Dalarö.
Aha.
Exempelvis, det var ju Zorn, Strindberg och Carl Larsson, de har ju målat mycket i Dalarö.
Så det blev också en slags konstnärskoloni på ett sätt.
Det kan man säga.
Man umgicks liksom.
Man umgicks nog mera där, och där var, det var lite lättsammare.
Ja.
Det var ju lite det här med, de hade ju societetshus och sånt där. Ja. Men här i Tyresö var det mer, lite mer kungligt, eftersom det var en prins här. Så
ja,
det var lite
det.
Mer
lite
aristokratisk koloni, kan man säga.
För nu tittar man ju på Lars Lerin på tv.
Ja.
Han gör ju något liknande.
Ja.
Han låter folk bo tillsammans, och så är man ute och målar, och sen på kvällen så äter man tillsammans och pratar.
Exakt.
Om sina konstverk.
Exakt. Det tror jag är en väldigt bra idé. Alltså.
Ja, och jag tror att folk som åker på såna här kurser på somrarna och ska måla. Mm. Det är någon liknande.
Ja, exakt.
Ja.
Så han, det är den traditionen.
Det är den traditionen, ja.
Och innan Skagen, då var man ju i Grès-sur-Long, som det heter, ligger söder om Paris.
Ja, det var i Frankrike.
I Frankrike, ja. Och då var man ju, det var en av de, kanske inte första, men det var väl en av de lite mer tidiga kolonierna. Och då målade man ju på vintern på akademin i Paris, och sen så på sommaren åkte man ner dit och målade i naturen. Och där var ju också Carl Larsson och August Strindberg, men också väldigt mycket målare från andra länder som var där i Grès-sur-Long.
Ja, vad är det intressant. Mm. Ja, vad kul. Ja.
Så Tyresö-kolonin är egentligen en fortsättning på det här, kan man säga.
Men det här, just den här historiska bakgrunden då till konstnärskolonin, varför blev det just Tyresö, tror du?
Ja, det var ju så att när man studerade i Paris, då kom det här med friluftsmåleri och naturalismen kom in.
Ja, det var den tiden.
Det var den tiden man ville, det var liksom också att man ville, det var också det här med nationalromantiken. Och när de kom hem ifrån Frankrike så inmutade man lite Sverige på olika platser.
Aha.
Och sen det här med nationalromantiken, man ville ge en positiv känsla för Sverige och visa hur vackert det är.
Carl Larsson.
Ja, precis. Mm. Och man tyckte verkligen det.
Ja.
Och det var också efter det här Napoleonkriget. Man ville väl bygga någon sorts samhörighet och stolthet över utforska det här nordiska landskapet. Och det man var ute efter, det var liksom stämning och mystik. Och man målade så att naturen och landskapet skulle spegla känslor.
Mm.
Och man målade inte så mycket människor, utan det var egentligen känslor och stämningar. Och sen också impressionistiskt, om man tänker som intryck, som Monet. Så tänkte man.
Och var det inte också så med Nils Holgersson, när man gjorde böcker om Sverige, hur vackert det var? Och,
exakt.
Så det var en annan tid?
Det var en annan tid, och man ville utbilda också ungdomar i skolan och så, med Nils Holgersson och Werner von Heidenstam.
För då beskrev man ju också hur det såg ut här i Södermanland och Uppland. Och hur,
precis.
Så att man pratar ju om de här bergen. Och, och vi har ju väldigt mycket vatten och berg.
Ja, verkligen.
Upp och ner, speciellt Tyresö.
Men du har ju det. Och sen så var också de här som var med i de här konstnärskolonierna, de kallade sig för opponenterna. Och det blev senare konstnärsförbund. Man vände sig mot Konstakademin som... Ja, det finns ju kvar här i Stockholm.
Vad var konstnärs...
Konstakademin var ju en utbildning för konstnärer. Men där stod man ju mer i inomhus och målade historiska saker. Nu ville man ut och måla verkligheten och landskap och så. Och gärna om man tittar på den här nattmålet. Man ville måla i skymningen, och det var ju på Skagen också man målade i skymningen. Och man pratade om den blå timmen, just när himlen och havet får samma färg.
Man studerade liksom naturen och målade den som den var.
Ja, precis.
Ja.
Också med de här kolonierna så man lärde sig av varandra. Jag tror prins Eugen, han ville lära sig av Oscar Björk och Richard Berg. Och gick och målade med dem. Och han ville liksom utvecklas, och det gjorde man ju då man jobbade tillsammans.
Men gick han också utbildning i Frankrike, prins Eugen?
Ja, han var också i Frankrike med det här gänget. Och han hade läst också i Uppsala innan. Hans pappa, Oscar den andre, han ville ju att han skulle bli officer.
Aha.
Men han stretade emot och han fick ju bli konstnär till sist. Då,
så ja, det är ju fantastiskt.
Ja, ja han fick ägna sig åt det han... Han älskade. Men det som också var en grej som möjliggjorde det här, det var ju också att det var det här med oljefärger, det kom på tub.
Aha.
Man kunde ta i fickan alla färgerna och sen gå ut med ett staffli och så måla.
Innan fick man blanda själv?
Då blandade man själv och då var man lite mer inomhus.
Ja, det är ju inte så lätt att stå och blanda utomhus. Ja.
Men sen var det med unga också, de här som umgicks då, och de gifte sig en hel del. Och det var ju liksom...
Det fria konstnärslivet,
och man kan ju förstå att det lockade också. Ja. Man tänker ungdomar idag reser ju mycket tillsammans och åker runt. Men det hela börjar ju med att prins Eugen, han var ju vän med författaren Helena Nyblom. Och det var ju hon som bjöd ut prinsen till Tyresö första gången. Och när han kom ut dit kände han ju direkt att här fanns det ett landskap som passar perfekt för att måla som han ville då.
Men vem ägde slottet på den tiden? Vet du det?
Jag tror att Helena Nyblom, hon hyrde Flygen, som numera är restaurang.
Aha.
Av, först var det han som hade det innan markisen, men sen av markisen.
Ja.
Så att, och det var ju också då att det blev...
Det var bra för slottet, va? Att få, det var ju, få hit en prins.
Få hit prinsen var ju liksom underbart för markisen.
Mm.
Och jag tror han tog ganska bra betalt då. Men det var ju Helena Nyblom som lockade hit honom. Och han hade hennes man som lärare i Uppsala. Och hade stort förtroende och också lärde sig väldigt mycket av henne. Då.
Mm.
Men sen var det ju också så att det var ju det här med sommarnöjen. Det var ju lite på modet att man kunde ta sig ut. Också. Och det var ju industrialismen med ångbåtarna. Man tänker, varför Tyresö? Jo, men det var just för...
Ja, man tog sig hit båtvägen, framförallt.
Man tog tåg till Saltsjöbaden. Och sen tog man båt över från Saltsjöbaden. Så att det var ganska lätt ändå mot att åka landvägen. Och det här påverkade ju alla konstnärskolonier. Som nära Paris, Skagen ligger ganska nära Köpenhamn. Tyresö ligger ganska nära Stockholm. Och... Man tog tåget till Saltsjöbaden, snabbaste vägen, som var ganska ny, Saltsjöbanan.
Solsidan.
Man tog båt till Brobänken, och det vet jag inte om det kallas längre, men det var på Tyresö strand. Och sen hästskjuts till slottet. Då,
ja, för jag tror också att människor på den sidan tillhörde kyrkan här, så att jag vet att folk, när de pratar om Älgö så... var de också tvungna att ta sig till kyrkan här. Så att vi var väl, man hade väl liksom gemenskap över vattnet.
Ja, precis. Och här hittar jag en reklambild då från...
titta där. Det var trevligt.
Till Saltsjöbaden med tåg. Och sen tar man båten till bland annat Tyresö. Då. Och Dalarö och ute. Ja, så att det var ju, den här från 1895.
Okej.
Så att det var ju precis i de här tiderna. Sen var det så också till och med att den här... prinsen, han var väldigt modern. Han hade bil, en av de första bilarna. Men jag vet inte om de körde ända till Stockholm.
Ja, för det var inga riktiga vägar hit.
Nej,
eller?
Det var inte riktigt lika bra.
Nej.
Men man kunde ju åka båt hela vägen såklart också. Men sen när han kom hit och tyckte han ju att det var ju liksom en blandning av Norge med fjordar och berg. Och Danmark med lövskog och Sverige med ängar och skärgård och så.
Ja.
Så han tyckte det var väldigt vackert. Och det är det ju också.
Det
vet ju vi som bor här.
Det vet ju vi som bor här. Ja.
Och sen kan man lägga till då att på sommaren, då var det kanske inte så trevligt inne i stan i förra sekelskiftet. Det var ju, de höll ju på att bygga vattenledningar. Det var ju inte klart.
Nej, det var smutsigt.
Smutsigt odör och inga avlopp. Och det kanske var skönt att komma ut på landet.
Plus att det var också väldigt mycket föroreningar i luften.
Ja.
Det är därför till exempel Trollbäcken överlevde med att tvätta tvätt. Tvätten körde de ut. För att det gick inte att torka tvätt på ett bra sätt in i Stockholm.
Nej.
För tvätten blev så smutsig. Ja. Så restauranger och människor som hade kokade vit tvätt. De skickade ut tvätten till Tyresö. Därför så finns mycket gamla såna här torklader här.
Mm.
Så man kunde alltså försörja sig genom att tvätta. Tvätterierna var en stor verksamhet i Trollbäcken.
Ja, det är fantastiskt.
Mm. Och vattnet. Det här vattnet som vi har.
Mm.
När jag gick i skolan förstod jag inte varför vi skulle rita en massa kvarnhjul. Jag förstod inte att det var liksom därför Tyrelse kunde...
Det var kraften.
Det var kraften i vattnet. Ja.
Ja. Ja, nej men, och sen är prinsen här, det är också intressant. Han bodde ju på arvsfurstens palats.
Aha.
Alltså numera UD. Va?
Aha.
Och sen hade han ateljé på Västra Trädgårdsgatan. Så han var ju mitt i smeten. Han tyckte det var skönt att
komma ut någonstans.
Komma ut dit också. Ja, njuta av naturen, den vackra naturen.
Ja. Viktiga platser, sa du. Varför valde de här platserna? Och, ja.
Ja, som vi sa så var det ju närhet till staden. Men de platserna som jag tycker också man kan känna och förstå varför de var målade.
Nu pratar vi platserna i Tyresö.
Exakt, platserna i Tyresö och också min relation till de platserna. Ja. Och tar man molnet då, så när jag flyttade till Tyresö för 23 år sedan, då köpte jag direkt den här affischen på Valdemarsudde med molnet.
Alltså gjorde du?
Ja.
Och du hade båt redan då?
Ja, jag köpte ungefär i samband
med det. Du ville ut och se på molnet.
Ut och se på molnet.
Ja.
Men jag hade sett Prins Eugen tidigare då. Det finns en som heter Det stora huset med Sundbyholms slott.
Jaha, ja.
Där de spelar in Bonde söker fru.
Jaha.
Nej, men sen har vi ju Prinsvillan. Och då markisen, han var lite förvånad att han ville bo så enkelt. De tyckte att prinsvillan liksom för en prins.
Ja.
Men då ska man ju veta också att han hade ju med sig hovfolk.
Som lagade mat och fixade allting.
Exakt, adjutant och hästar hade han tillgång till.
Ja,
så att det gick ingen nöd på honom. Liksom.
Det gick ingen nöd på det folket, nej.
Nej. Men sen också Tyresö slott och markisen. Och det har ju Magnusson berättat så mycket om det här med att han var sällskapsmänniska och
ja.
Och som du var inne på måste ju han ha älskat att prinsen var här.
Ja, liksom. Precis det.
Och det liksom höjde ju statusen. Och man kan nästan se honom som någon sorts markisen som jag tänker. Att han var lite som nutidens Bindefält. Liksom.
Ja.
Med kändis och fester. Och
ja, men det var väl så. Det var väl så de fick också finansiera sina... Det var inte billigt att slott även på den tiden.
Nej.
Det är jättedyrt att få och äga ett slott.
Mm.
Ja.
Ja, verkligen.
Ja.
Men sen också andra platser, det är ju Klockargårdsvägen. För där bodde ju...
Vilken väg är det för de som inte vet var den ligger?
Det är ju den som går från nedanför, om man går en bit ifrån växthuset och så ut på andra sidan viken liksom.
Ja.
Ner där. Och där har man ju byggt en väldigt fin promenadväg. Och,
alltså har man?
Ja, ja, det har väl varit ganska länge nu. Mm. Men bort över där. Och där finns ju bland annat Klockargården, där bodde Rickard Berg.
Aha.
Han som är begravd där. Nu vet inte jag om Klockargården finns kvar.
Nej, okej, vi får kolla det.
Får
upp
vi
det.
Kolla med dem. Men det finns många målningar på den.
Ja, så kul. Ja. Ni som lyssnar på det här och vet mer om Klockargården får gärna komma och prata.
Mm. Men sen var det också, bodde de i någonting som de kallade för Klippan.
Mm.
Och det, om jag förstår rätt så var det hette sen Tyrberga.
Jaha.
Och där bodde markisens son.
Alltså du menar inte Hellberg utan Tyreberga?
Tyreberga tror jag.
Jaha, okej. Okay. Inte den som ligger vid Hellberga där nere vid Holbysjön?
Nej, utan det här ligger på så att säga sidan ut mot Trintorp. Liksom.
Jaha, okay.
Den sidan.
Okay.
Och det var ju, där hade de ateljé så man kunde stå uppe på klippan och sen se ut över Kallfjärden och slottet.
Ja, jag tror faktiskt att jag har gått den vägen. För att det finns ju en vandring med Martina Kibus.
Ja.
En som tror jag heter i Prins Eugens spår, där man går till de här platserna. Ja. Den borde du gå faktiskt.
Den skulle man gå och se.
För att hon berättar om, här stod man och gjorde det och här stod man och gjorde det.
Okay. Ja, men det är superintressant.
Ja, för hon gör sådana vandringar.
Mm. Mm. Och den finns ju kvar, den villan vet jag också.
Ja, vad roligt.
Ja. Mm. Men sen tänker man Albysjön, och där har vi alla varit på både sommar och vinter. Men där finns det också väldigt många fina motiv. Och jag kommer ihåg första gången man tittar ut där när man går lite upp i skogen. Där, tittar ut över sjön, bara otroligt vackert där.
Ja, det är fantastiskt vackert.
Med bävrar och liknande.
De tycker inte jag gör det vackrare precis.
Nej,
ibland ser det väldigt skräpigt ut nu.
Ja, men det är spännande.
Ja.
Så man kan ju förstå att de hittar mycket motiv där. Men sen också tänker jag på Strandbadet och Erstaviken och att de kom då med båt ifrån Saltsjöbaden.
Ja, just det.
Lade till där också. Väldigt intressant.
Och det roliga är att från Tyresö så ser ju Saltsjöbaden väldigt vackert ut. Alltså, vi har ju väldigt fin vy.
Mm.
Min man som har växt upp på andra sidan just i Saltsjöbaden, de tittar ju på en väldigt tråkig vy mot Tyresö. Mm. För det fanns ju nästan inga hus där. Mm. För det var i norrläge. Men nu har ju faktiskt folk sågat ner en massa trän. Så nu ser man ju en helt annan vy mot Tyresö. Men det är fortfarande i norrläge.
Det är norrläge.
Det är därför det heter Solsidan på andra sidan.
Ja. Men vi får en vacker utsikt.
Vi får en vacker utsikt. Jag tänker ibland det på Lidingö. De tittar också ut mot fula utsikter. Men de på andra sidan tittar, på Nackasidan tittar vackert mot Lidingö.
Mm. Ja, nej, men så är det.
Mm. Alltså, radio är inte egentligen bra för konst. Men vi kan ju locka i alla fall människor att försöka titta på det här. För du har ju själv tittat på vissa verk som har berört dig. Och då vill du ju veta varför, så att andra också kanske vill titta på den, på dem.
Mm. Men då, om man är helt novis, så är ju molnet såklart och nattmolnet. Men sen från Prins Eugen. Och sen finns det också en som heter Glimrande fönster. Det kan man ju, vi kan lägga ut den, men annars kan man ju googla. Och det är Tyresö slott i skymningen med fönster som liksom glimmar.
Aha.
Och det är solnedgången. Ja. Och det var innan det byggdes om. Och blev så här nationalromantiskt.
Ja.
Och då var det mer lågt.
Ja, just det.
Men det är väldigt vackert. Men då andra konstnärer som jag tycker är bra. Det är som jag nämnt då. Rickard Berg, Oskar Björk och Viggo Johansen. Och de här var ju alla. De blev ju och var professorer och hade höga befattningar på Nationalmuseum.
Alltså de fick bra jobb också i och med att de var duktiga konstnärer? Eller?
Exakt.
Eller var det tvärtom? Att de började som...
Det var nog en, ja det vet jag inte, jag har inte forskat jättedjup, men jag har sett att de hade höga befattningar, så det var inte liksom vem som helst.
Nej.
Utan de var på Nationalmuseum. Och om vi börjar med Rickard Berg, så han är otroligt skicklig, och den bild jag tänker på då, som bara för att folk ska veta vem det är den här nordisk sommarkväll.
Aha, är den?
Den känner man igen.
Den känner man igen, ja.
Den här har gått på utställningar över hela världen med en utställning som heter Nordic Light. Den
och allting finns... är olja?
Ja, det är olja. Ja. Oljemålning. Och den här finns ju på Göteborgs konstmuseum.
Ja.
Och det som är intressant, det är ju faktiskt att modellen här nu, det är en man och en kvinna som står på en terrass och tittar ut över eller sjön här. Det är på Lidingö.
Alltså det är på Lidingö.
Ja, det är Prins Eugen.
Alltså det är Prins Eugen.
Det är han är en modell där.
Han är modell.
Därför tycker jag är intressant.
Jaha, vad roligt.
Ja. Och sen är det Karin Pyket. Hon var operasångerska.
Oj, ja, man förstår att det här är kultureliten i Stockholm.
Det var kultureliten, och den är målad på Ekholmsholms herrgård.
Aha, okay.
Och stämningen där är helt fantastisk.
Ja.
Och det blev också romansrykten där. De hade ihop det, men de hävdade att de hade stått modell vid olika tillfällen.
Aha.
Och det blev så infekterat så hon var tvungen att lämna landet med sina föräldrar.
Även på den tiden fanns inga sociala medier, ändå kände de sig jagade.
Ja,
det förstår man ju inte.
Men så den rekommenderar. Men sen finns det också en som heter Tyresö landskap som Rickard Berg har gjort, och det är... Jag tycker det ser ut som Albysjön. Det är en man som fiskar, och den är väldigt så här impressionistisk. Man liksom, den är inte, det är liksom, man anar liksom. Ja. Och så sitter en dam också här. Det är otroligt vacker.
Det är stora tavlor, va?
Det är stora tavlor, och den finns nog på Valdemarsudde, skulle jag tycka.
Valdemarsudde, dit kan man åka.
Ja. Och går vi vidare då, så Viggo Johansen, alltså han är ju dansk och han var ju med i Skagenmålarna.
Just det.
Och det som är intressant med honom, det är ju att det finns en bild från Skagenmål, eller ett verk som heter Hipp Hipp Hurra.
Mm.
Och den är ju superkänd, en av de mest kända från Skagenmål. Och då tittar man då, så är det Viggo Johansens fru och Viggo Johansen som
sitter där.
Avbildade då där. Ja. Men han gjorde också här i Tyresö en väldigt fin målning som heter Månuppgång.
Aha.
Så att han var inne på det här med moln och mån. Och den är lite, den är mörk, så jag vet inte om den kol...
Aha, just det.
Kolkrita.
De kunde göra så också.
Så den var också väldigt fin.
Sen hade
vi, Sen hade vi Oskar Björk och han var ju också en väldigt duktig målare. Och han, det exempel som jag tagit med då, det är, den heter Svanar på Tyresö.
Mm.
Och jag tycker det ser ut som där i Engelska parken, men jag kan inte riktigt veta.
Nej, nej. Ja, för det var ju också en det här med Engelska parken, det är också ett sätt att hela våran fantastiska slottsträdgård.
Ja, alltså det var några exempel.
Ja. Vad är kvar då av konstnärskolonin idag? Alltså, vad kan man se det här och vad kan man läsa om det?
Ja, precis. Men den lever ju kvar på så sätt, tycker jag. Jag hade en arbetskamrat när jag jobbade på mitt förra jobb. Hon sa alltid, nu ska jag åka hem till det kungliga Tyresö, sa hon. Det kungliga Tyresö, vad menar du då? Nej, men då tänker man ju på prins Eugen.
Jaha, så hon tänkte så?
Ja, det tror jag i alla fall. Ja. För det är väl den enda kopplingen jag kan tänka mig.
Ja.
Men sen har vi ju såklart Tyresö konstförening.
Just
med
det.
Julsalong, konstrunda, Tyresö konsthall.
Precis det.
Och tittar man på, jag var och tittade på julsalongen och då ser man ju att både konst, måleri och foto, det är ju lite i samma tradition som den här kolonin.
Ja.
Man målar natur ifrån Tyresö.
Och man kan inte få nog av den heller.
Nej.
Nej.
Och man fortsätter traditionen.
Precis.
Tycker jag.
Ja. Och vi är många bra Tyresö-konstnärer. Vi har till exempel David Bracken, som är engelsman, som har målat fantastiska vyer över skärgården. Och för han är själv seglare.
Mm.
Och då har han målat av. Och då blir, när min man då vill ha tavlor, då vill han ju ha tavlor med David Bracken, för han är även med i vår båtklubb.
Mm.
För då vill han se den där vyn. Jag ser bara ett berg och lite vatten. Och min man ser, men ser du inte att det där är ju Dalarös bla bla bla. Han känner igen sina vyer. Det är ju inte jag.
Nej.
Så att vi har flera tavlor hemma just med såna här Tyresö-motiv. Och vi blir lite glada, för där har vi seglat.
Absolut.
Ja.
Jättekul.
Ja.
Ja, alltså det här är ju också, man kan ju fundera på om den här kolonin har påverkat andra konstnärer.
Ja, i Sverige.
I Sverige, ja. Och det tycker jag att den har. Och de jag tänker på, jag tog tre exempel här nu. Det är Peter Frie. Det är en väldigt känd konstnär. Han är ofta med på, han säljs mycket på Bukowski. Han är ganska dyr.
Oj, men det ser ut som molnet det här också, ja.
Han har en ganska tydlig molninspiration, verkligen. Ja. Och det finns ett verk som heter Gläntan och en som heter Ängen. Och sen är det en annan som är över hav som jag tog som exempel. Men otroligt, den här Peter Frie, jag har sett han flera gånger på Bukowskis Moderna och Nutida. Och han lever ju och målar.
Aha.
Och är väldigt inspirerad av bland annat då.
Tror vi prins Eugen?
Ja.
För han var först.
Han var först. Och går vi vidare så har vi Carl Johan De Geer.
Lite mer modernistiskt.
Han är lite modernistisk. Han har ju faktiskt gått på Norra Latin. Och prins Eugen gjorde ju stora såna här muralmålningar.
Just
monumentala målningar.
Där.
Och han, när han hade gått där, han funderade på om han skulle klottra på dem där. Men det vågade han inte. Men nu har han målat molnet själv.
Med en gubbe.
Och så har han klottrat på den.
Hans dröm. Ja. Ja, han är rolig han.
Ja, han är rolig. Så den här kan man köpa som litografi. Och de kostar typ 6 000. Så det är ju överkomligt.
Ja, men det var ändå mycket.
Det är dyrt för en litografi. Men man skulle kunna ha molnet hemma.
Ja, jag fattar. Ett eget mål hemma.
Ja. Men sen tänker jag också på Eva Ljungdahl. Som har bott här i Tyresö.
Aha.
Och i Gimmersta. Och hon målar ju också otroligt vackra naturmålningar. Man kan se också att hon är inspirerad av naturen i Tyresö. Jag tror att hon numera bor i Norrland.
Ja, okej.
Okay. Men jag har två verk av henne själv hemma då, som också naturmålningar.
Vad roligt.
Ja.
Ja, framtid och tankar då?
Ja.
Stefan Asklöv, du som nu snart kanske går i pension och ägnar ännu mer åt konsten.
Det är något år kvar här. Men då tänker jag i alla fall att Skagenmålarna, de har ju ett museum.
Ja.
Och egentligen borde man ha någon sorts konstnärspaviljong i Tyresö om den här konstnärskolonin och prinsvillan. Och det kunde ju vara kanske i Tyresö slott.
Ja.
Och då tänker man att man skulle kunna ha en permanent utställning med de här finaste verken.
Det finns ingenting i slottet?
Alltså det finns väl lite grann ifrån, men inte någon, liksom här har vi konstnärs Tyresös...
Nej.
konstnärskolonin på Tyresö.
Nähä, okay.
Och då skulle man kunna tänka sig att man hade en permanent utställning. Men så kunde man ju också ha tillfälliga utställningar med olika Tyresö-konstnärer.
Mm. Mm.
Och jag tänker att det behöver inte vara originalmålningarna. För de är ju konkurrerar man ju med Valdemar Schudde. Men ja. Man kan ha reproduktioner. Man kunde visa hur de arbetade och var de bodde. Och den här promenaden som finns. Och också hur markisen levde. Och hur de levde. Det berättar Jan Magnusson om att markisen kanske hade middag på slottet för sina vänner och prinsen hade middag på Tyresökolonin med sina målarkompisar. Och det är ju liksom fantasiägande.
Ja.
Det är lite så här
ja, exakt.
En förlorad värld.
En förlorad värld, ja.
På Tyresö slott.
Mm.
Och det sätter igång fantasin. Men det är också någon sorts förlorad värld över de här människorna som kunde ägna sig åt måleri medan andra var statare och liknande.
Ja, det var ju väldigt uppdelat på den tiden.
Det var ju det. Och ja. Det där finns ju inte längre. Det har ju fått tagits över. Det är ju liksom det nya moderna samhället. Och det är väl tur det kanske. Men det är ändå intressant tycker jag att det var här.
Ja, det var här.
Downtown Tyresö.
Downtown Tyresö. Ja, vi kanske ska ta hit Nordiska museet som äger slottet för att de fick det som gåva och de här att få ett slott är en gåva.
Mm.
Det kanske låter fint, men det är extrema utgifter.
Oh.
Så att de borde egentligen, alltså att få igång någonting på slottet, det är väldigt dyrt och väldigt få inkomster.
Mm. Och det är ju det. Men det man tänker då, det är att de har ju, slottet är ändå öppet lite grann.
Ja, lite grann, ja.
På sommaren och då skulle man ju kanske kunna ha någon sån här utställning om konstnärskolonin och dra lite folk på den biten också.
Bra där. Ja.
Och det är bäst om det är i slottet, men annars byggs det ju mycket nytt i Tyresö. Och jag tror inte det behöver vara så märkvärdigt om man kör reproduktioner eller affischer och visar hur de målade och hur det påverkade. Och det är ju bra för Tyresö.
För reklam. Mm.
Reklam och den här fantastiska historien som var.
Ja, för
ändå kanske en billig penning. Ett stycke fantastisk konsthistoria.
Håller med.
Förutom slottet.
Mm.
Trycka lite mer på det skulle jag kunna tycka.
Mycket bra.
Mm.
Tack så mycket Stefan Asklöv för att du gör de här nedslagen i vår historia. Förra gången var det som Östra Öringe och nu var det konstnärskolonin. Vi får se vad du kommer på nästa gång du kommer hit.
Ja, vi funderar ut.
Ja. Och jag som har fått det här trevliga samtalet med Stefan, jag heter Ann Sanin Lindgren och lyssnar på Radio Tyresö 91,4.